Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
God morgon alla kära lyssnare. Ni lyssnar till Seniorradion som sänder på 102,7 MHz. Idag så gick solen upp klockan 6.56 och ner 18.24. Och så en liten bonusuppgift. Det är 81 dagar och 2 timmar till vintersolståndet. Vid spakarna sitter Thomas Bokvist idag och jag heter Karin Faglund. Och i studion har vi Ingrid Karlsson. Välkommen.
Tack för det.
Så här tidigt på morgon.
Ja, man måste ut och ta en liten promenad.
Ja, och det var ju lite varmt idag.
Ja, emot igår.
Mot igår, ja, just det. Mina blommor frös tyvärr. Och vad har du att berätta? Du har lite namn.
Ja, jag har lite namn. Ja. Det är 1 oktober
ja.
Och då är det Ragnar och Ragna. Och Ragnar, vanligt namn bland våra manliga pensionärer, men ovanligt som tilltalsnamn bland de yngre pojkarna. Gammalt nordiskt namn som föll i glömska på 1500-talet, men under 1800-talet så plockades det upp igen ur historiens gömslen tillsammans med många andra forntida namn. Och 1901 så togs det in i almanackan och blev populärt ända fram till 40-talet. Namnet är bildat av två ord som betyder gudamakt och krigare. Och Ragna, ja, det är också ett väldigt ovanligt förnamn, såväl bland de yngsta som i de äldre generationerna. Det finns bara drygt 1000-tal som heter Ragna, och ibland 90-talets flickor så är det bara ett 20-tal som fick det. Togs in i almanackan 1986 och behöll sin plats vid sidan av Ragnar när namnlängden gjordes om 1993. Är ett fornsvenskt namn och är en kortform av olika namn som börjar på Ragn, vilket betyder råd och gudamakt. Och sen är det internationella dagen för äldre, och dit kan väl vi räkna oss, förstår jag.
Jajamensan. Ja.
Och sen 1 oktober, då vet du vad det är, Karin. Datumparkering i Gävle.
Ja, just det.
Och tur att inte jag har någon bil alltså. För ja. Jag skulle aldrig lära mig det här vilken sida jag skulle stå på.
Nej, det är varenda gång likadant.
Lite trassel är väl va? Med ojämna datum och jämna datum.
Ja, det men, tycker jag.
Så ni vet alla som ska ut nu ikväll och parkera. Mm. Det är datumparkering i Gävle. Men den 2 oktober då ska vi gratulera Ludvig och Love. 3, Evald och Oswald. 4, Frans och Frank. Och 4 oktober då är det kanelbullens dag. 5 oktober, bror. Och söndagen den 6, Jenny och Jennifer. Och den 7 oktober, Birgitta och Britta. Och då är det internationella barndagen. Men som sagt var, känner ni någon Ragnar och Ragna så är det ni, dem ni ska gratulera idag.
Och jag tänker på Ragnarök. Mm. Det är lite konstigt.
Ja, det kommer att det inte under våran Ragnarök. Tid i alla fall. Det har de väntat på så länge. Så.
Och sen 7 oktober, det är ju den här brittsommardagen, ja, brukar det. De säga. Ja. Så då får vi se om det blir det då.
Ja,
ja, tack ska du ha Ingrid. Då ska vi lyssna på America, A Horse With No Name.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full. Sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la.
remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la.
Amerika heter de. Dagens program. Från bokmässan kommer Maria Berglind Wallmo och gästar studion. Och intervjuare blir ingen mindre än teknikern våran Gunny Jonsson. Och jag kanske har någon fråga också. Och sedan så har jag gjort ett inslag från Lilla teatern i Axmar med Cecilia Frode. Och så kommer Rolf Wingemar hit och pratar om Lillhagsbadet. Och i andra timmen så kommer Bo Kåresjö och pratar om ett tv-program som heter Gubbstrutsar. Ja, ni förstår nog vad det handlar om när ni lyssnar. Men nu ska vi prata om bokmässan. Välkomna in i studion båda två, Gunny och Maria.
Tackar.
Tackar. Ja, Maria.
Ja.
Vilken gång i ordningen har du varit till bokmässan?
Oj, men det har jag ingen riktig koll på. Det tog i alla fall många år. Vi var lite snåla med att få åka iväg på det där när jag jobbade på biblioteket. Mm. Så första gången jag var där tror jag det var Svensk biblioteksförening som betalade min resa för jag skulle föreläsa. Så. Men nu har jag också slagit två flugor i en smäll. Jag har en syster i Göteborg och en syster i Stockholm och vi har sammanstrålat och umgåtts nu. Både på bokmässan och hemma hos syster.
Det låter trevligt.
Ja.
Men du, bokmässan fyllde
40 år, ja. Förstår ni? Det är ju fantastiskt. Och nu hörde jag precis på raden att man börjar prata om att ska man flytta bokmässan till Stockholm? Och jag som just sa det, att det är så fantastiskt att den ligger där nere och alla liksom vallfärdar. Tycker jag är otroligt.
Jag hörde faktiskt det på radion.
Ja.
Det var igår.
Mm. Ja, och det pratar de om idag nu när jag satt Aha. i bilen här och cirklar runt och letar parkering.
Men du tycker det ska vara i Göteborg?
Ja, men jag tycker att det är lite härligt det. Allt behöver inte vara i Stockholm.
Nej.
Så tycker jag det känns.
Men tycker du att den här bokmässan stack ut på något vis? Märktes det att det var ett jubileum?
Jo, man hade ju gjort lite extra runt omkring det där. Och sen hade man Sápmi-tema, alltså samerna fick ta mycket plats och hade en egen scen där man också hade invigning av själva mässan med både Jojk och Parisa Liljestrand heter hon, var vår kulturminister. Så det var väldigt fint. Och de sa själva, de som blev intervjuade, att det är så härligt, här kan vi prata vårt eget språk. Och det var sprudlar, alltså de var nöjda, tror jag. Men man har också instiftat ett nytt pris, Sjöjungfrun, som gick till Joyce Carol Oates. Och så varje år får ju läsarna sedan 2016 rösta på en bok som de tycker är bra. Det är liksom läsarnas bok, bokönskemål. Och det var Bonnier som startade det 2016. Och i år gick det till Lisa Ridsén, hon är debutant. Hon har skrivit en bok som heter Tranorna flyger söderut. Och det är en underbar bok om åldrandet. Relationer och sen där att tappa bestämmanderätten över sitt liv. Det är en gammal man vars fru är dement och bor på hem och han bor kvar hemma. Och nu tycker man att han borde göra sig av med sin hund. Och det är liksom hans allra bästa vän nu. Och den är också, ja, den är så fin. Så den tycker, den skulle jag rekommendera. Tranorna flyger söderut.
Härligt var det att lyssna på henne.
Nej, jag var inte med då på fredagen. Jag var inte där riktigt alla dagar. Men däremot så lyssnade jag på Dag Sebastian Allander. Den sista flytten. Alltså det här är en man som har varit diplomat. Han är nu i 80-årsåldern. Han har rest runt. Han har varit på alla möjliga håll runt om i världen. När han bodde i New York så blev han tillfrågad av sina barns skola där. Kan du inte berätta någonting om Sverige, något historiskt? Och då kom han dit och berättade om drottning Kristina. Och sen, det där blev så populärt, så sen skrev han böcker om olika, Alfred Nobel och Gustav den tredje och jättespännande. Och nu har han sålt sitt jättestora hus och ska flytta till en lägenhet. Och det var en nära döden upplevelse, säger han, den sista flytten. Det handlar om att dö, städa, inte död städa, utan göra i ordning lite och inte ha allt för mycket saker. Och det, alltså den är humoristiskt skriven. Så då kände jag att jag bara måste köpa den här boken. Och då sa jag sa, han har alltid fluga på sig, den här långa mannen. Och då sa jag, jag saknar din fluga. Ja, du vet, det är så varmt idag. Men titta in i pärmen får du se. Då är flugor, förstår ni, på hela insidan av pärmen.
Ja, röda flugor.
Ja, men precis. Hörrni, hur lång tid har vi här nu?
Ja, det är några minuter till.
Några minuter till.
Ja, men jag tänkte säga det. Om jag känner dig rätt så var bagaget tyngre när du åkte hem.
Ja, faktiskt. Ja. Det blev ju lite att jag handlade så. Jag kan väl bara nämna, sen kanske man kan återkomma till de här böckerna. För jag har ju inte riktigt hunnit läsa.
Nej.
Men Johanna Westesson, alltså dotter till Westesson,
ja, just det.
Skriver ju om sin farfar som var i Karesuando i 8 år som präst och hans kärlek till folket där uppe. Och sen mycket tog mycket in, många intryck av lästadianerna också. Alltså den, jag har precis bara börjat att kika i den här, men jag är väldigt nyfiken på att läsa vidare. Hon väver in sig själv och hon är där uppe och tittar i gamla arkiv och träffar folk. Och, ja, spännande. Och han var ju en präst som också gjorde sin plikt, så han var ju också behjälplig där med Lundborg och rasbiologi. Den kan jag rekommendera, Min kärlek till detta folk. Frälsning och förtryck, farfars tid i Sápmi. Sen lyssnade jag på Karin Wahlberg och Ruth Kvarnström Jones. Ruth Kvarnström Jones har ju skrivit fenomenala fruntimmer på Grand Hotel. Och nu kommer en fortsättning som handlar om Nordiska kompaniet. Och då är det de som bland annat har jobbat då på Grand Hotel, som senare började på Nordiska kompaniet. Och det är jättespännande vilken research hon har gjort om detta bygge. Och hur Josef Sachs som byggde också, hur han tänkte. Och det här var ju mitt uppe i, det började precis med Titanic faktiskt, den här. Och han la ju också grunden till Sachska barnsjukhuset som numera är en del av Södersjukhuset. Så den här verkar jättespännande också. Vännerna på Nordiska kompaniet, alltså fortsättningen på det fenomenala fruntimren på Grand Hotel. Karin Wahlberg är läkare, jag tror att hon är gynekolog. Och hon har gjort en serie som kom för några år sedan som börjar med En finns det hopp, som handlar om polioepidemin. Och sen är det en liten fiktiv stad som heter Ekstad. Och så handlar det om sjuksköterskeutbildning, unga läkare, ingifta läkarfruar som ska luncha hos varandra. Och hur ska man vara och hur ska man stämma ihop. Och nu kommer del 4 med liv och lust. Och de första 3 handlar om 50-talet. Och det här är från 1963. Ja. Och jag lyssnade på de här damerna och det var så spännande just det här att också inom läkarvård, mycket har ju hänt mellan 53 och 63. Mm. Och då tänkte jag bara att jag fick avsluta med en liten...
Absolut.
Tiderna förändras i rask takt. Började hennes mössa bli lite gammeldags. Det är Greta som snart ska pensioneras. Numera valde en del nyblivna sjuksköterskor att inte bära den traditionella uniformen med blå klänning, vitt furkle, bråsen mellan kragsnibbarna och mössan som kronan på verket eller som rosen på tårtan, som någon yngre skojade om. Det högg till. Var det så roligt? Hon höll god min. Fast var fanns stilen och värdigheten i landstingets inköpta vita rockklänningar som städrockar? Ja, om en lättskytta.
Jättebra. Du, det var roligt att höra om de här böckerna.
Ja.
Men det har varit lite sån här skvaller. Skvallerprästen har ju skrivit om den här bokmässan. Det vill vi höra om också.
Ja, nu har jag inte så jättemycket att komma för jag har ju inte. Jag har ju gått omkring där nere så jag har inte hunnit höra så mycket så. Men det har varit, alltså det är alltid spännande och folk träffar varandra. Igår när jag kom till centralen så lämnade jag plats för Jan Guillou som hade käpp och lite tung packning där. Han fick ta hissen före mig. Ja. Men det var i Stockholm.
Ja. Ja, det var ju inte något så skandalartat
nej,
i alla fall.
Nej, det var det
inte. Nej då.
Jag tror
inte
det har varit så skandalartat. Jag tror det var mer skandalartat första året, då hände det tydligen lite grejer. Mm. Så någon sa att det kommer aldrig mer bli en bokmässa i Göteborg.
Oj, var det så illa? Ja, jag vet inte riktigt vad det handlar om, men jag vet vi...
Men ja. Du, Maria, ja. Ja, tack för din information. Det låter yes. Så spännande.
Ja, ja, det är det.
Men du, jag vet att du ska prata om Agnes.
Ja! Alltså om jag bara får säga några ord så har vi ju tillsammans med Kultur och fritid och Folkuniversitetet och alltså Gävle biblioteksvänner som jag är med i. Vi ska prata lite om Agnes under hösten. Jag ska prata om Agnes von Krusenstjerna 16 oktober på Sätra bibliotek. Mm. Och 23 oktober startade lite diskussioner kring noveller av Agnes von Krusenstjerna. Och det kan man hämta på Folkuniversitetet eller Sätra bibliotek. Första texten är Första dagen i Ramstaden. Det är ju hennes Gävle så att säga. Den 23 oktober. Och sen kommer Ingela Broström från Länsmuseet till Sätra och berättar om Gävle på Agnes tid.
Ja, vad trevligt. Jag tror att vi... Precis. Ni fick 10 minuter på er och det har gått nu.
Bra.
Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack, Gunni. Och nu så ska vi lyssna på The Beatles, When I'm 64. Ett bra val till nästa inslag som är Bo Kåresjö som kommer hit och pratar om gubbstrutsar.
Get older, losing my hair, many years. from now? Will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd be out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Välkommen in i studion, Bo Kåresjö och Sven Johansson heter ju du. Vi ska prata om ett tv-program som heter Gubbstrutsar, bland annat. Ja. Vi kör helt enkelt.
Ja. Ja, tack så mycket.
Du och jag känner ju varandra genom att jag har... är på en, du vill inte kalla det kurs, men...
samtalsgrupp föräldrar.
Just det, som vi pratade om livet där.
Ja.
Men idag ska vi prata om det här tv-programmet som har gått för ett tag sedan.
Ja.
Och som ligger kvar.
Mm.
Och du, Sven, har sett det.
Jag har sett det. Jag har sett det två gånger faktiskt. Jag var tvungen att titta en gång till. Så, ja. Så jag tittade igår kväll. Det finns, ligger på Play. Alltså på,
ja, just det.
SVT Play. Ja. Det där var ju... Jag tänkte först, vad är det här för någonting? Jag bara hörde talas om det så där.
Ja.
Och så sen blir det liksom då att man... lär känna det här gänget som du har samlat ihop. Du kan väl, det är alltså då, om vi förenklade lite grann, det är en grupp på ni är 6 stycken då, va? 5?
Ja. Nej, 6. Det är 6 män och så är jag samtalsledare.
Så är det. Mm. Så är det. Som träffas regelbundet då. Under hur lång tid?
Vi träffas 8 gånger. Så det är 8 veckor då. 2 timmar varje gång.
Mm. Mm. Och sen var en sak jag tänkte på slutet där. Sen skiljs ni.
Ja.
Hur funkar det?
Jo, men det är som det är med allting i livet.
Ja.
Saker börjar, saker slutar.
Ja.
Livet börjar, livet slutar. Så det är inget konstigt i sig. Det gäller bara att man efter en bit in i programmet eller i samtalsserien då, så får man ju börja prata om att snart tar de här träffarna slut. Och då uppmuntrar vi ju gänget att fortsätta att träffas. Och det är också ganska vanligt. Jag har haft många sådana här grupper nu. Så jag får en del vykort ibland från. De sitter på någon kondis någonstans och pratar. Och så tar de en gruppbild och skickar till mig. Det är ju jätteroligt. Det visar ju att det ger en effekt.
Men du, om du... Vad är syftet med det här då när du samlar ihop? Ja. Du har ju någonting där som du säger också i början, att det är en fördom att män inte visar känslor.
Ja, eller pratar om känslor. Visa känslor kanske vi gör, men även om många håller tillbaks, men det kan ju även kvinnor göra då. Men alltihop börjar med att jag representerar ju en ideell förening som heter Jankal. Och vi jobbar för att påverka samhällets syn på psykisk hälsa och ohälsa. Och som en del i all vår verksamhet så har vi också en seniorverksamhet. Och då började vi ta fram en samtalsserie för män och kvinnor 65 plus. Det var så det började. Som vi kallar för Vi pratar om livet. Och då pratar vi, jag har tagit fram 8 olika teman som vi kan använda under de här träffarna. Sen har ju forskning och statistik visat att det finns en grupp äldre som sticker ut i självmordsstatistiken. Och det är äldre män runt 80-85 år. Och då tyckte vi i Jankal att de där ska vi ju naturligtvis fokusera särskilt på. Det är därför vi har de här grupperna som vi kallar män 70 plus.
Men du, den här gruppen nu som vi följer i gubbstrutsarna, de är ju inte självmordsbenägna.
Nej, nej. Utan de flesta som är med i de här grupperna, de mår psykiskt bra. Och det är ju det att det primära är inte att vi letar människor som mår psykiskt dåligt, utan vi vill ju bidra till att människor fortsätter mår psykiskt bra. Mm. Vi vill stämma i bäcken.
Vad är gemensamt för den här gruppen? Kan man säga?
Ja, när man blir äldre så här, så är många av de här männen som vittnar om att deras partner har dött. Eller är döende i någon demenssjukdom, Alzheimer eller någonting. Livet ställs på sin spets. Eller man ställer inför faktorn. Så det är många som är i sorg. Och kanske inte ens vet om det. Men i samtalen som upptäcker de det. Och de är inte vana att uttrycka det här. Och vet inte vem de ska prata med om det här. Och i den här gruppen så får man göra det. Så att många pratar om sorg. Många pratar om kroppen är inte längre som den brukar vara. Man får sina krämpor, man orkar inte lika mycket. Och sen det här att man, jag tror att det är en sån här könsrollstereotyp föreställning. Och att vi män är sämre på att bygga sociala relationer. Att kvinnor de är mycket bättre på det. Ja, det tror jag. Jag tror att det är så.
Men så är det ju.
Men jag anser inte att det behöver vara så.
Nej.
Men det är det att vi män måste träna upp oss lite grann på den fronten. Mm. Det är inte så att det sitter i generna.
Nej, det säger ju många av de här männen i den här gruppen att vi vet ju inte riktigt hur vi ska göra.
Ja.
Hur man ska ta de här stegen.
Ja. Det är det. Och i den här gruppen då så är det också en jättepoäng. När de delar sina berättelser så inspirerar de varandra. För det är ju så här att som en man berättade att han har en fru som har Alzheimer. Och utgången är ju ganska klar. Det är bara en tidsfråga. Kommer hon att dö i den där sjukdomen? Så han är ju väldigt mycket, vad ska man säga, han tar ju hand om henne väldigt mycket. Han tar ett jättestort ansvar. Han bryr sig, han engagerar sig. Men i det där så måste han ju också tänka lite grann på sig själv. Så han behöver utveckla nya strategier för att hantera den här nya situationen. Och de där strategierna, de är jag väldigt nyfiken på. För det är de som också skapar nya förutsättningar och hanterar den nya situationen. Och när då, som den här mannen jag tänker på nu, han berättade hur han gör, så märkte jag i gruppen att de andra männen, de gick igång lite grann. Och så började de berätta hur de gör. Mm. Och på så sätt så inspirerar de varandra. Och det tar än att jag skulle föreläsa om samma sak. Mm. Men de själva liksom inspirerar varandra. Och så, för det handlar ju om att skapa meningsfullhet i den här nya situationen, den förändrade situationen. Och det är inte alltid så lätt. Och det är också ganska tyvärr lätt att man fastnar där hemma i soffan. Och så männen sa till mig, han tyckte att jag gav honom en kärvänlig spark i rumpan. Han sa att han var så ensam, och då sa jag, men då får du bli ut på stan då. Och det var inte för att vara dum jag sa det, utan jag ville bara få honom att börja tänka att han måste engagera sig lite grann. Res på det. Sök upp folk. Och han är ganska aktiv i de här träffpunkterna som finns i kommunen idag. Och de här träffpunkterna är fantastiska för många äldre.
Det finns ju här på Brunnsgatan, och det finns ni på Kaplansgatan, två stycken.
Ja, de är fantastiskt bra.
Sådana här dagliga träffar. Ja. Du, en sak jag tänkte på i det här. Varför bara män?
Nej, det är inte bara män. Utan...
Ja, men i den här gruppen är det ju bara män.
Ja, just det. Ja. Och det är just för att vi har ju två målgrupper. Och dels har vi ju män och kvinnor 65 plus. Och vi såg det börja. Och sen vill vi ju fånga upp äldre män då. Som jag sa, män i 8-85 års åldern sticker ut i suicidstatistiken. Mm. Och forskarna har ju kommit fram till att varför tar de livet av sig då? Och det verkar som att det handlar om odiagnostiserad depression. Och depression tar ju tid att utveckla. Och då tänker vi hjärnkollat, då ska man inte sätta in åtgärder där. Då är det för sent. Därför vill vi börja 10-15 år tidigare. Därför vi fokuserar på gruppen män 70 plus då. Sen är inte alla exakt 70. Det är...
Nej, det är någon över 80.
Ja, precis.
Ja. Jo, jag tänkte på den här gruppen då. Den är ju lite speciell. Den ser ut att vara handplockad då, eftersom den representerar olika tillstånd i livet på något sätt, va?
Ja, den är handplockad så tillvida att det var ju jätteviktigt att alla tyckte att det kändes okej att ställa upp i den här dokumentären, för man blir ju lite offentlig. Så det var ju flera män som jag frågade som inte ville, och det får man ju respektera, det var inget konstigt. Men till slut fick vi ihop sex män som sa, okej, vi kör.
Hur allmänt när ni kör de här övriga grupperna och sådär, är det svårt att rekrytera folk till grupperna?
Ja, både ja och nej. Alltså, det svåra är ju att hitta dem. Och jag tar ju väldigt mycket hjälp här i Gävle exempel, samarbetar jag ju mycket med Gävle kommun och anhörigcenter, och de här träffpunkterna, de hjälper ju män att hitta de här männen. Och de ser ju också, det kommer män som till träffpunkterna som inte mår så bra, som är ensamma, och då hjälper de till liksom att uppmuntra dem att, men du, det finns en samtalsgrupp för män här som kanske skulle kunna vara något för dig. Så det samarbetet är ovärderligt.
Får jag göra en liten inflikning här? Jag anmälde mig till det här, det kom ju på Facebook faktiskt, tror jag det var. Och vi började någon gång i början av september. Och då var det två män som hoppade av på en gång.
Ja. Sånt händer också.
Ja, och det jag tyckte det var så både synd och lite märkligt.
Varför gjorde de det då?
Ja,
alltså jag är lite van. Jag har haft grupper i många, många år. Så att det är inte så konstigt. Alltså, att bara det här att försöka beskriva då för andra människor vad det här handlar om. Exempelvis, det här är en samtalsgrupp. Det är ingen terapigrupp. Och har vad skillnaden då? Men skillnaden är ju att vi i Ankoll vill ju att vi utbildar samtalsledare, och det är ju seniora personer. Vi tycker inte att man ska behöva vara terapeut eller psykolog för att leda de här grupperna. Det finns en sån tendens i samhället, ni ser ni ju på TV, så fort man ska prata om det mänskliga så ska det alltid sitta någon expert. Och det tycker jag att vi måste ta tillbaks, det här att det här är någonting som vi ska kunna prata om allihopa utan att vi har en massa utbildningar i botten.
Jag tycker det är fantastiskt.
Ja.
De gånger jag har varit.
Ja. Och det är just det här att ge människor en chans att prata om det här som är viktigt för oss alla egentligen. Vi är alla berörda av det. Vi blir alla påverkade av det. Vi kommer inte undan. Det är en del av livet. Det är en del av existensen. Mm. Och behoven, de finns där. Så nu, jag är väldigt tacksam för att den här dokumentären har gjorts. Därför att den kommer att hjälpa oss. Jag har ju fått reaktioner över hela Sverige.
Du, de som nu hör det här och som har tagit del av det här dokumentären och så vidare, hur tar de kontakt med dig då?
Ja, antingen så tar de kontakt via Järnkoll Gävleborg.
Järnkoll Gävleborg?
Ja, det kan man googla på, eller det är en hemsida. Eller också kontaktar man Gävle kommuns anhörigcenter. Det kan man också göra. De fångar upp personer och så ringer de mig och så startar vi grupp när vi får ihop tillräckligt. Vi brukar vara så här 6-10 män. Och det är samma sak när vi kör män, kvinnor 65 plus, mellan 6-10 personer, en lämplig grupp. Då är man inte så sårbar om någon inte kommer och sådär. Det är ingen, så att säga, närvaroplikt att nu måste du komma alla 8 gånger, utan kom när du kan och kom om det känns bra för dig.
Men du, de här som drog sig ur då efter, ja. Hur argumenterade
ja,
de då?
Ja, just det, jag svarar inte på det. Jo, men det kan ju vara så här att eftersom många är ovana så kan det här upplevas som ganska märkvärdigt. Och är du då ovan och så börjar folk öppna upp sig och dela om sina erfarenheter, så är det ju så här att du blir påverkad. Och då kan det kännas lite obehagligt. Och då kanske du, som vi människor ofta gör, och det jag brukar säga att det är ett mänskligt tillkortakommande, att vi gärna smiter. Så jag tror att man kanske tror att det kommer hända en massa saker som man inte kan kontrollera.
Du försökte verkligen lite grann, åtminstone med den ena där som var lite sådär.
Ja.
Men nej, han kom ingen.
Nej, men jag tänker så här, man kanske sår ett frö, han kanske kommer tillbaka en annan gång.
Mm.
Alltså jag tar det aldrig personligen, för att jag vet ju, jag är så van i det här så att det, man kan ju uppleva att det här blev lite för mycket för mig. Jag klarar inte det här.
Hur länge har du hållit på med den här verksamheten?
Järnkoll, jag har varit i Järnkoll sedan 2019.
Okay.
Innan dess så jobbade jag för en annan förening som heter Frisk och Fri, Riksföreningen mot ätstörningar, i 12 år. Så jag har hållit på i många år med såna här brukarföreningar då. Som ordförande då. Men i Järnkoll har jag flera roller. Jag är ordförande och jag är samtalsledare. Så att jag gör en massa olika saker.
Hörrni, höll jag på att säga pojkar.
Ja,
vi är pojkar.
Ja, det är ni va. Nu har vi gått en hel minut över. Jag har glömt att ha kontakt. 4-5 säger han. Nej, men är det sant? Oj, oj, vi får stryka en CD eller någonting. Men tack så hemskt mycket för att du kom hit.
Ja, men tack för att jag fick komma, hörni. Ja.
Tack Sven.
Ja, men snälla.
Så lyssnar vi på Oh Pretty Woman. Nej, det är reklam nu. Nu är det reklam.
Reklam. Passa på att besöka Gävle teater i höst innan renoveringen sätter igång. Henrik Fixeus, Maria Lundqvist, Kajsa Ernst, Sara Sommerfelt och Anders Ekborg är några av de artister du kan se på vår scen i ett program som innehåller drama, humor, dans, musik, magi och familjeföreställningar. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat, receptet man alltid lagat eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Till Katarina och efternamnet
Egemar.
Egemar, mm. Som är ägare till denna lilla teatern, om jag förstått
ja,
rätt.
Ja, det stämmer, ja. Mm.
Varför satte du upp denna lilla fina teater?
Ja, jag och min man ägnade några år av fritiden då, framförallt åt att renovera huset, och sen så ville jag att det skulle bli ett publikt hus och prova att ha olika evenemang här.
Ja.
För att jag tycker att det är så en fantastisk byggnad och att den är ju gjord för det, för sammankomster från början.
Ja, för vad har det varit från början här?
Den är byggd som IOGT-hus, och sen så har det då varit auktioner här i många decennier.
Så du och din familj bor här också?
Nej, vi bor sommartid bor vi, eller är vi mycket, vistas vi mycket här. Ja,
just det. Och så kom du på det här att göra en teater av huset.
Ja, det är det jag tycker är mest, alltså det, vad ska man säga, det som den är liksom som gjord för.
Ja, absolut. Och hur många platser får du rum här?
Ja, det varierar, men från 140 ungefär.
Ja.
Som mest.
Det verkar som det var fullsatt ikväll.
Ja, det var nästintill i alla fall fullsatt.
Ja, absolut. Var populär.
Ja, och en fantastisk föreställning verkligen.
håller med dig.
Ja, roligt. Det var mycket skratt.
Ja. Jag tyckte det var särskilt roligt att det var östgötska jag hörde, för att jag är själv östgöte, ja. Och det är inte ofta man möter det här uppe.
Nej, det tillförde ju verkligen en dimension. Det var fantastiskt.
Vad är din bakgrund?
Jag är ju uppvuxen här i Axma by.
Ja. Och arbetat som vad då?
Jag har bakgrund inom Försvarsmakten och har jobbat där i många år. Sen så har jag på fritiden ägnat mig mycket åt gamla hus och ödehus, renoveringar och så här. Ute här på Kusön, här i Axma by och nu också i Sollentuna där vi bor.
Ja. Mm. Har du familj här också?
Ja, det har jag. Mina föräldrar bor här fortfarande. Jaha. Och släkt och sådär, absolut.
Och nu är det du och din man?
Ja, precis.
Mm. Okej. Okay. Det här projektet, får man kalla det det?
Ja, det får man.
Ja. Är det, när var det ni startade?
Ja, det vet jag inte riktigt. Vi öppnade ju teatern, så att säga. Ja,
när öppnade ni teatern?
Ja, precis. Men projektet drog ju igång tidigare, några år innan. Med själva restaureringen och hela den biten.
Ja, det. Hur får du tag på artister som uppträder här?
Det är... jag ställer frågor.
Ja.
Ja, och jag tror att många vill komma, men sen är det alltid svårt att få schemana att fungera. Så att det är ett väldigt roligt arbete, tycker jag, att ta fram programmet. Jag tycker det är en av de mest spännande grejerna med det här projektet, eller vad jag ska kalla det.
Ja. Är det ditt huvudsakliga arbete nu då?
Nej, det är det väl inte riktigt. Jag håller på att renovera ganska mycket också. Mm. Lite olika hus som jag har. Så att, och sen gör jag lite andra saker också. Men sommartid så blir det en del tid, absolut.
Kul! Och vi är så imponerade av det här. Och vi har kommit ifrån Gävle då. Mm. Seniorradion i Gävle. Vi fick prata med dig om det här trevliga som vi har varit med om ikväll.
Ja, tack själva. Tack för att ni kom.
Just nu är det paus. Jag är på Lilla teatern i Axmarby. Och det är Cecilia Frode som framträder i en väldigt rolig och intressant monolog. Hej Cecilia, vi kommer ifrån Seniorradion och skulle vilja, vi har just sett din föreställning här.
Ja, vad kul.
Ja, och vi tycker det är så kul att du har kommit ända ifrån, var bor du?
Jag bor i Stockholm.
Ja, ifrån Stockholm ända ut i Axmarby.
Ja, det var jättespännande att komma hit, och det är en ära att få spela i den här byggnaden, för det är en av de finaste teatrarna jag har varit på. Ja, det måste jag säga.
Ja, och det är ju, tidigare har det varit en auktionshall här, vet jag, men det har väl varit allt möjligt. Det får jag fråga Katarina här som...
Aha. Jag tror det har varit en auktionshall.
Ja, auktionshall, du vet jag att det har varit. Men du, berätta lite grann om hur du kom på den här temat.
Alltså, En stjärt på himlen är ett koncentrat av flera olika personligheter som jag har träffat, framförallt i Östergötland.
Ja.
Men de finns i hela landet, för det är ju liksom oss människor som föreställningen handlar om. Men alltså, jag tycker det är intressant med frågan som är väldigt allmänmänsklig, att vi människor vill ju inte gärna visa oss som de vi egentligen är, och så vill vi framstå i bättre dagar kanske, och det är ju helt mänskligt, men också det skapar ju en komik.
Mm. Man kände igen sig, det tycker jag också.
Men och sen samtidigt så vill jag ge en liten tankeställare, att vi ska skärpa till oss, att vi måste tänka på hur vi är, ta vårt kollektiva ansvar, hur vi är mot varandra. Så att den här...
Är det lite självbiografiskt där du pratar om?
Ja, men ja, det kom ju utifrån mitt liv där jag har mött människor och sen även sidor jag har själv. Men den här karaktären är ju inte bara jag, utan det är ju en blandning av både mig själv och flera personer, olika.
Mm.
Ja.
Jo, men det förstår jag. Vart är du på väg nu?
Nu, vad skulle vi se? Ja, nu ska jag börja undervisa lite på kulturskolan i Stockholm lite grann, och sen ska jag iväg och spela i Oskarshamn och Landskrona. Skärhamn ska jag till också så småningom. Ja,
spännande. Och sen tycker jag att jag känner ju igen dig från Alla mot alla.
Ja.
Där är du med Josefsson, eller hur?
Ja, ja.
Kommer det i höst igen, eller?
Nej, Jan och jag kommer nog inte tillbaka igen.
I rappet? Nej. Inte.
Nej, de klara där.
Mm.
Vi kanske gör något annat ihop.
Ja, men det är teater som gäller för dig.
Nej, men jag filmar också.
Mm.
Så att jag filmar den här när jag sett Barracuda Queens på Netflix, tror jag den går.
Jaha.
De kommer med en ny säsong nästa år. Och den är jag med i.
Jaha.
Sen, alltså jag filmar lite då och då, men jag håller mig inte framme så mycket längre i de sammanhang. Jag tycker det är roligare på ett sätt med teatern, för det är kortare arbetsprocesser och lättare liksom att få... Jag känner att jag har väldigt mycket att säga, och då går det fortare att göra teater.
Det är direktkontakt.
Ja, men precis. Det är det här gammeldags sättet att kommunicera och underhålla på. Ja, scen och salong.
Mm.
Och sen känns det också viktigt för mig att komma ut till de här mindre scenerna, just för att bevara teatern ute på orten. Det behöver inte vara så att man ska ta sig till storstäderna bara för att kunna se teater. Och sen så tycker jag också att det är viktigt för de här politikerna nu som... De inte fattar kulturens betydelse både för barn och unga. Det är ju liksom en... Man behöver ju inte hålla på med teater bara för att man ska bli morgondagens skådis, utan det är också en verksamhet som får alla att må bra, precis som musik är också.
Du har gjort en, i mitt tycke, oerhört bra insats i Mäklarna.
Jaha, ja, men där har vi ju några avsnitt kvar som inte har sänds än. Som kom, ja, som vi gjorde 12 stycken nya avsnitt 2020. Och då har 6 stycken sänds i kanal 5. Nu har det gått ihop med något som heter Max.
Ja.
Och på Max kommer de 6 resterande avsnitt. Jag hoppas att de sänder alla nya, alla 12 från 2020. Och de kommer säkert göra reklam för det, men jag ska också skriva på min hemsida när jag vet vilka datum det är de kommer släppa det.
Tack Cecilia Frode.
Ja.
Det var roligt att prata med dig.
Tack detsamma. Tack så mycket.
See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return to 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing. See you.
always happy. Lives we live in, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee. Da 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 da, yeah, we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da 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 da. Da 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 da,
alright, alright.
Da 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 da. Summertime and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town.
Spelar den här Mungo Jerry in the summertime för att jag tänkte att vi skulle tänka lite grann på sommaren som ju är över nu. Det blev lite tekniskt fel där, jag tog fel hörlur så att det var några sekunder som ni inte hörde någonting. Nu så ska jag göra reklam för någonting som heter Seniorvarvet och det är... Vi står det här uppmärksammar FNs internationella äldredag. En trevlig eftermiddag med rörelse och musik och fika för alla seniorer. Och det är på Rådhusesplanaden. Och det är idag så att ni som lyssnar på det här nu, ni hinner dit för det är mellan 13 och 15. Start och mål vid paviljongen. Ingen föranmälan krävs. Det är Gävle kommun bland annat som står för det här och så är det PRO, ABF och SPF och Studieförbundet Vuxenskolan. I alla fall så får man visst kaffe där också. Det räcker nog att du går några meter bara, men det finns någonting som heter uppvärmning med Friskis och Svettis till exempel. Och sen så får man priser, utlottning av priser på alla startnummer. Så ta chansen och gå till Rådhusesplanaden klockan 13. Det var det. Det var intressant det här med FNs internationella äldredag, att den firas så pass stort också, tydligen inte första gången det händer. Nu ska vi ha lite reklam.
Reklam.
Hej, jag vill hälsa välkomna till Länsmuseet Gävleborg och speciellt tips om sommarens två stora utställningar, Ahlgrens och Duro. Vad har skoputs och sega karameller gemensamt? Välkommen att ta del av den över 100 år långa sötsura historien som är Ahlgrens. Via karamellerna nådde Ahlgrens och Gävle ut i världen. Utställningen öppnar 15 juni. Och på 70-talet var Duro och Gävle främst i Sverige när det gällde tapetdesign. Det sprakade om Tian-gruppen och andra svenska formgivare som fick chansen med djärva mönster. I utställningen Duro 70 som öppnar 2 juni visar vi upp de färgstarka tapeterna som tog den svenska folket med storm. Båda utställningarna pågår till 6 oktober 2024. Varmt välkommen!
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
In i studion har nu Rolf Wingemar och Gidåker Ulrika heter du förnamn kommit. Och nu ska vi få höra om Lillhagsbadet. Varsågod Rolf.
Ja, jag tackar så mycket för det. Lillhagsbadet, kanske inte alla vet var det ligger och vad det är för någonting. Men det är ett av de bad här i Gävle som många tror är ett kommunalt bad. Precis som Fjärran Höjder och Valbobadet. Men så enkelt är det inte. Det är inte kommunalt bad. Därför så har jag en gäst här, Ulrika Gidåker. Välkommen till Seniorradion.
Tackar, tackar.
Och du är här för att du är ordförande i Lillhagsbadets ideella förening.
Ja, jag är ordförande i Lillhagsbadet, precis. Och vi är en ideell förening som har kämpat i många år.
Och hur kommer det sig att Lillhagsbadet har en ideell förening? Är det så att det är bara medlemmar som får bada där, som är medlemmar i den här ideella föreningen, eller får alla bada där?
Alla får bada, det är ett bad för alla. Vi bedriver ett ideellt badhus, men är ändå ett kommunalt badhus. För vi samarbetar med Gävle kommun, men vi har ju en historia utifrån att vi har fått kämpa för att behålla
badet. Hur låter den historien egentligen? Hur kommer det sig att det har blivit så här uppdelat?
Ja, jag var tvungen att läsa på, men 1997 läste jag, då färdigställde man Fjärran Höjder, och i den resan så ville man lägga ner Lillhagsbadet, och vi beslutade oss för att kämpa för Lillhagsbadet, och det var gamla gubbar som Ingvar Hedling, en gammal bomullsbo som många känner till, Kurt Karlsson med flera, som då bestämde sig för att bilda en ekonomisk förening och drog igång det här arbetet då och kämpade mot kommun eller mot, ja, men för att behålla badet helt enkelt.
Så att det var alltså lokala intressen som låg bakom att det har blivit den här uppdelningen, och det godtog kommunen också?
Ja, både och ska jag säga. Det var ju en kamp fram och tillbaka, men om och till så gjorde man ju en riktig insats där från alla håll, och det visade sig att politikerna kunde inte veka. Ja, de sa ja till slut. De sa att det här måste vi göra.
Men då har ni delat upp ansvaret på något sätt för skötseln och så vidare, och driften och ekonomin och så vidare. Hur ser den uppdelningen ut?
Idag hyr föreningen hyr badhuset av kommun och driftar och driver. Vi har ett gott samarbete efter alla år, och vi har uppföljningsmöten och så. Men det är ju ett badhus som sköts på ideella krafter, de öppna allmänna tiderna. Och sen hyrs det ju ut till föreningsliv. Och
du säger ideella krafter. Det innebär alltså att de som jobbar där, badvärdarna och så vidare, de har alltså ingen lön?
Nej, det är väl fantastiskt.
De
att
jobbar
det finns ideell kraft. Ja, de jobbar ideellt, precis. Det är ingen löne för dem, utan vi jobbar och driver badet tillsammans i föreningen.
Det innebär att det inte bara är just det här med att vara badvärd, det innebär även det här med städning och rengöring och så vidare.
Ja, det innefattar allt, men vi har också ett samarbete där, så vi har lite stöd av personal på Fjärran Höjder som gör vissa delar runt badkanterna. Vi har delat upp lite, men det mesta görs på ideella krafter, och idag sköts dock provtagningen, för det är ett fint provtagningsrum. Vi fick ju ett helt nytt badhus i och med den här kampen, och 2013 invigdes ju Lillhagsbadet igen då, som 2010, förlåt, nu är jag ute och cyklar. 2010, då hade man ju renoverat badet, så idag är det ju ett helt annat badhus från den då när jag var liten och gick på badet och simmade.
Ja, hur gammalt är det här badet egentligen?
Ja, 60-talet någonstans. Det måste ju ha byggts i samband med Lillhagsskolan en gång i tiden.
Så det var tänkt bara som ett rent skolbad egentligen?
Ja, det tror jag. Jag gick ju själv på simskola där ute och då var det ju ett kommunalt badhus, för det var ju en badvärd, en kvinna som hette Birgitta Mattsson som då var simlärare och ansvarig för badhuset på kvällar och dagar.
Men du säger att ni hyr badet av kommunen. Innebär det att ni har ansvar för ekonomin också där?
Ja, vi är som en liten förening. Vi har en ekonomi och vi söker sponsorer till vissa delar som vi sköter själv, som inköp av badmaterial och sådana saker. Ja, vi har eget ansvar för ekonomin. Vi har en
kassa. Så ni är beroende av sponsorer alltså?
Ja, alla pengar till en ideell förening är ju värdefulla, men de går också tillbaka till badhuset och den verksamheten och så att det ja, någon fika till.
Så att får ni dåligt med sponsorer då kanske badet måste stänga?
Nej, inte idag. Det var så innan vi hamnade i den här nya rusten. Nu har man ju rustat badet och kostat på det flera miljoner. Så
det var det som gjordes 2010.
Ja, så idag är inte jag orolig om det skulle behöva... om vi skulle behöva lämna tillbaka badet till kommunen idag så tror jag inte man lägger ner badet. Badet fyller en viktig funktion. Det är ett litet badhus där alla människor kan skapa verksamhet och det är en det är ju inte som de stora badhusen, utan här finns det möjlighet för alla grupper av människor att hyra och vara och skapa verksamhet, så att jag tror att badet idag, och det finns inte poolet i simskoleverksamheten och det är fullt ut heller, så att
om ni går med vinst då innebär det att då kan ni plöja ner de pengarna i badet.
Ja, vi får nog inte, jag vet inte exakt, till material till stor del, men det går inte heller med vinst, utan vi har ett hyresavtal som innefattar att egentligen går alla pengar tillbaka till Gävle kommun. Vi betalar procentuell hyra på badet, så alla intäkter går i princip tillbaka, förutom några procent som läggs till badmaterial.
Men det är alltså inte så att om ni går med underskott så skjuter kommunen till belopp motsvarande underskottet?
Nej, det här är så förnuligt. Nu berättar jag min förnuliga. När vi förhandlade om hyran, en gång i tiden så hade vi en fast hyra som vi betalade varje månad, och det innebar ju att under sommararvåret när badet hade mindre badgäster så var det ju lite oroligt för oss som var ansvariga och delaktiga på den tiden. Men idag så går det procentuellt in, så det vi tar in det betalar vi i princip tillbaka, förutom lite procentuellt där, så att vi finansierar badet ganska rejält. Jag tror att
men jag tänker på en sån sak som att det är ideella krafter som arbetar där utan lön alltså, och ni måste ansvara för ekonomin. Innebär det här att ni har någon lättnad när det gäller krav på ett badhus? Alltså jag tänker närmast på det här med att badvärdarna ska vara livräddningskunniga och kunna hjärt-lungräddning och så vidare. Jag tänker på det här med provtagningar när det gäller bakteriehalt i vattnet och i ledningarna och så vidare. Har ni lägre krav på er där än vad de kommunala badhusen har?
Nej, absolut inte. Idag finns det ju till och med EU-regler och det finns ännu mer provtagningar och till och med på bakteriehalten överallt, om man säger på kakor. Så att allting det är större krav idag, men vi har precis samma krav som alla andra badhus, och vi kontrolleras också av Gävle kommuns, nu vet jag inte vad det heter, miljöinspektionen heter det väl någonting. Och vi har precis samma krav och vi ställer samma krav.
Så att era gäster, de kan vara lugna. Det är inte så att de löper större risk när de går på det här badet än när de går på de andra baden i kommunen?
Nej, jag tror att det är tvärtom. Att du vet, när man går på ett litet badhus som drivs av kärlek och omtanke, då finns det en stor portion rädsla också att göra något fel. Så det blir det extra ögon som faller på det här badhuset, att man också som ansvarig att man ser till att det fungerar. Och du har ju träffat en av dem, Jörgen, några gånger. Han är ju en expert på vårt badhus.
Ja, just det. Vi kan väl nämna honom, Jörgen Abrahamsson, som är en eldsjäl där egentligen.
Det är en eldsjäl. Utan honom stannar badet, det kan jag säga.
Ja, det är inte så lätt att ersätta sådana personer.
Nej, det är tuffare idag.
Men det här med att det är ideella krafter bakom, ni har inte öppet varje dag för allmänheten?
Nej, det är öppet tisdagar på förmiddagarna mellan 8 och 11 för dam- och herrbad. Och sen har vi fredagar pappa-barnbad och herr mellan 16 och 19. Och så är det familjedag på söndagar. Det är de tre öppna allmänna tiderna som drivs med badvärdar och ideella krafter. Sen är ju badet väldigt uthyrt till föreningslivet. Det är simskolor, det är babysim, det är vattenjumpa. Ja. Och det är skolor som hyr till simskoleverksamheten. För idag är det ju ett krav att alla barn ska kunna simma när de går ut nian. Så att det finns ju lite större behov av badhus i Sverige överlag idag.
Om man tänker sig, jag vet, på Fjärran höjder har de ju möjlighet att hyra in sig privat, låt säga födelsedagsfester och sådana där saker. Går det bra även i Lillhagsbadet?
Det gör vårt bad också, och det är fulltecknat ända in. Jag tror att det finns tid i januari nu att få en helg. Så att det, varenda helg är fulltecknad med barnkalas och familjebad som de själva anordnar då.
Jaha, så att det är känt ur den synpunkten.
Väldigt känt.
Att det går att hyra in sig där.
Ja, väldigt känt. Ja,
men det låter ju bra där. Men vad finns det för faciliteter på badet egentligen? Det finns ju en bassäng vad jag förstår.
Mm. Det är en liten bassäng i ett bassängrum där man har översyn. Vilket också är en trygghet, tänker jag, när man hyr eller ska vara där och ha verksamhet. Det är idag ett jättefint relaxrum med en bastu och ett litet pentry. Så man kan koka lite korv eller kaffe eller ha glass med sig eller vad man nu vill bjuda på. Och det är ju två fina omklädningsrum. Och det är en fin entré idag när man kommer. Så att det har ju blivit lyxigt och vackert badhus. När jag var liten så såg inte badhuset ut som det gör idag.
Nähe.
Otroligt vackert.
Ja, det låter ju som du skulle vara gammal, men så gammalt är det ju inte. Var det så badhuset eller du?
Nej, precis. Men jag har ju gått på badet själv och jag har brunnit för bad. Jag är väl en av de få som kan säga att jag inte är simkunnig. Jag kan simma, men jag är inte duktig att simma, ska jag säga. Så för mig har badhuset varit en viktig del i allt jag gör eftersom jag
men,
jobbar med barn och
vad jag förstår så är badet ganska modernt på så sätt att man kan anpassa vattennivån till vilka grupper det är. Om det är ungdomar eller barn som ska vara där så kan man ju sänka vattennivån. Och är det babysim så kan man ju höja temperaturen till exempel och så vidare.
Ja, det är fullt utrustat badhus idag med, precis som du säger, höj- och sänkbart vattennivå. Och man kan höja värmen för barns babysim och sånt som kräver. Eller, ja, det finns ju de som har, vi hade ju en reumatikerförening som var där. Och de tyckte det var jättebra för att det var kunde höja värmen helt enkelt.
Du sa att det är en liten pool, men är den så mycket mindre än den som är till exempel i badhuset i Volvo?
Ja, men jag tror att den är några meter kortare. Det borde jag veta nu, men jag tror att inte våran 12 meter, va? Det borde jag kunna sagt rakt om nu, men det kan
inte. Nej, för att jag tänker på det att jag gick och simmade i badhuset i Volvo i många år när jag bodde på Sätra. Och jag för mig att den poolen var inte så mycket längre. Den var ungefär lika lång har jag för mig.
Jag tror att den är någon meter längre. Ja. Men jag tror våran är 12. Jag tror att man gör 25 meter om man stämmer fram och tillbaka.
Ja, för att jag vet att jag tog simborgarmärken där ute i Valborg. Jag tog 1000-metersmärket och så vidare. Men jag för mig att man kajkade runt där och fick vända ganska många gånger innan man fick ihop de där metrarna.
Ja, det är små bassänger bägge två. Så.
Men de fyller ju sin funktion väl som jag uppfattar. För det gjorde det i Valborg i alla fall.
Ja, jag har ju varit med på mötena om Varbo bad också. Jag tycker att alla badhus i Gävle är viktiga. Det fyller sin funktion.
Så att badet, det fyller väl sin funktion. Det är alltså, kan man säga, det är ett modernt bad med all teknisk utrustning, med allt ansvar för säkerhet och för bakteriekontroller och så vidare. Det gäller i Lillhagsbadet precis som i de övriga baden.
Absolut.
Så att, och alla är välkomna, inte bara de som är medlemmar.
Nej,
utan är
alla är föreningen. Jättevälkomna och man kan ringa oss och fråga och man kan besöka bad och kika. Det är inga bekymmer, det är för alla.
Ja, men det låter ju bra det. Då kan man säga att alla är välkomna till Lillhagsbadet.
Yes.
Och vill man inte bada utan bara titta så kan man ju komma när det är öppet och titta hur det ser ut där och så vidare.
Det är man hjärtligt välkommen att göra.
Och ta en kopp kaffe eller någonting sånt där och prata med badvärdarna.
Ja.
Ja, men med det Ulrika Gidåker, ordförande i den ideella föreningen Lillhagsbadet, så ska jag be att få tacka dig för din medverkan här och din berättelse om Lillhagsbadet, dess historia och kanske dess framtid också. Det kommer väl att finnas kvar i många år, hoppas vi.
Det hoppas jag verkligen.
Ja. Tack ska du ha, Ulrika.
Tack själv.
Ni som vandrar genom livet mot ett ständigt fjärran mål, stanna upp ett tag och grubbla, är det någon som sett min tvål? Så säg mig, var är tvålen, vänner? Ser ni tvålen, vänner? Undran och skräck jag känner, var?
Jag undrar blott,
var är tvålen, broder? Ge mig tvålen, syster, säker och liten tåligt. Var det dåligt utan tvål? Skum.
Well. Om du så har gyllne borstar, om du så har silverkar, utan tvålen blir du blott och vart en badande barbar. Du må komma parfymerad i dyra oljor smord, utan lödder badar slödder, det är dock ett visdomsord.
Så säg mig, var i tvålen, vänner? Ser i tvålen, vänner? Undran och skräck jag känner, var?
Jag undrar blott,
var i tvålen, broder? Ge mig tvålen, syster, kärnan ska vara i skalet. Vad är galet utan tvål?
En man ska vara förmögen och ha pengar på sin bank, men i badet utan tvål kan han betrakta sig som bang. Du kan likna hela jorden vid ett tvättfat i emalj, som blir värdelös förutom denna renande detalj.
Så säg mig, var är tvålen, vänner? Ser ni tvålen, vänner? Undran och skräck jag känner, var?
Jag undrar,
var är tvålen, broder? Ge mig tvålen, syster, att sin kamel lägga lönar fäga utan tvål.
Skum. När Susanna var i badet för att öva simokrål, hade Joakim rest in till Babylon att köpa tvål. Litervis champagne i karet hade Madame Pompadour, 32 när hon klev i och 33 när hon klev ur.
Så säg mig, var är tvålen, vänner? Ge mig tvålen, vänner. Undran och skräck jag känner, var?
Jag undrar,
var är tvålen, broder? Ge mig tvålen, syster. Mycket må vara möjligt, vad är löjligt utan tvål?
Vad är inte bra
utan tvål?
Ingenting att ha
utan tvål?
Bara fuss
utan tvål?
Vad är snus
utan tvål? Vad är gul?
Nej.
Vad är blå?
Nej.
Vad är svart?
Nej. En liten rutig tvål?
Och vad är lång?
Nej.
Vad är kort?
Nej.
En fet tvål?
Nej. En liten knubbig tvål?
Så säg mig, var är tvålen, vänner? Ser ni tvålen, vänner? Undran och skräck jag känner, var?
Jag undrar,
var är tvålen, vänner? Ge mig tvålen, syster, tycken och liten tåligt.
Vad är dåligt?
Vad är galet?
Vad är tråkigt?
Visst ett ruskigt konstigt utan tvål.
Idag ska jag uppmärksamma Hubert Samlin, en gitarrist som jag inte tycker har fått tillräcklig exponering inom bluesmusiken. Han är väl mest bekant som Howlin' Wolfs mångårige lead guitarist. Han föddes den 16 november 1931 i Greenwood i Mississippi-deltat. Redan innan han hade fyllt 8 år och fick sin första gitarr hade han spelat på en så kallad diddly bow, som han hade uppspikat på husväggen. Om man fick hela huset att fungera som resonanslåda har ingen som helst aning. Familjen flyttade i alla fall till Arkansas, och i skolan mötte Hubert James Cotton och Pat Hare, och de bildade band. Och de fick hjälp med spelningar av Howlin' Wolf. Och när Wolf 1953 flyttade till Chicago övertalade han Samlin att lämna Arkansas och ansluta till Wolf i Chicago. Med Wolfs första inspelade session i Chicago tyckte inte Willie Dixon, som var producent, att Samlin var tillräckligt bra och ville ersätta honom med någon av Chess Records husgitarrister.
Men då tog Vavi en ton och sa till Dixon: du, jag spelar med mina musiker. Och duger inte det kan vi spela in hos någon annan. Så vill Dixon förge sig. Men genom åren är nog inte många som överhuvudtaget har talat på det viset till den store Dixon. Och vi kan väl höra Howlin' Wolf med Hubert Sumlin som gitarrist i Willie Dixons komposition Built for Comfort.
Some folk feel like this, some folk feel like that, but the way I'm built, don't you call me fat, because I'm built for comfort. But I got it to say, all in a good gunny. Some of them rip and run, some of them bleed inside. But if you want me, baby, you got to take your time, because I'm built for comfort. But I got it to say, all the good girl
sägas att Dixons motstånd mot Hubert Sumlin upphörde med tiden, och på flera inspelningar, särskilt med Wolf, framträdde Willie Dixon som basist tillsammans med gitarristen Hubert Sumlin. Och 1964 turnerade de tillsammans med The American Folk Blues Festival i Europa. Och från den turnén ska vi lyssna på Hubert Sumlin tillsammans med Eddie Taylor och Carrie Bailey, Gambling Woman Blues.
Got a gambling woman, she don't do him but gamble all the time. Got a gambling woman, this woman don't do nothing but gamble people all the time. She gamble all your money away. She gamble all the money. She gamble in the morning. She gamble at night. You know the kids that they're hungry. You know, you feel like you want to fight. She threw all her money away. I don't know what she did with the rest.
But this little girl, people, she's a solid mess. I love this woman. 2 and 3 at night, all day long, she like to fight. I can't talk to her right. She called it a sin, 'cause she got 4 or 5 guys. She can't make a man. She's a gambling woman. She gamble all the time. She throws all your money away, you know. All people, and she gamble all the way.
Jubelsamlen stannade hos Howlin' Wolf till 1956, då han gick till konkurrenten Muddy Waters, som lockade med ett rejält lönelyft. Men året därpå var han tillbaka hos Vargen, och det var nog så att den något lägre lönen hos Wolf kompenserades av säkerheten att lönen alltid betalades ut enligt överenskommelse, och att Wolf såg till att hans musiker hade de försäkringar de behövde. Så Samlin blev Vargen trogen till dennes död 1976. Samlin flyttade till New York, och där bodde han de sista 10 åren av sitt liv. 1999 diagnostiserades han med lungcancer, och 2003 opererades hans ena lunga bort. Genom åren kom Samlin att ha många medmusikanter, och 2004 gjorde han albumet About Them Shoes, på vilket bland andra Eric Clapton, Keith Richard och Bob Margolin med flera medverkar. Och den innehåller nya versioner av flera av Howlin' Wolf's hit. Den 4 december 2010 avled han på sjukhus i Wayne. Mick Jagger och Keith Richard bekostade hans begravning. Och jag ska avsluta dagens blues-avsnitt med ett spår från en platta från 2008 med ett kusinbarn till Howlin' Wolf. Det är Sora Young, som är Hubert Samlin som speciell gäst hyllar pianisten Sutherland Slim. Så den ska vi höra, Hubert's Groove, och på den medverkar förutom Hubert Samlin även Chuck Parrish trumpet, Steve Horn trombon och Barrelhouse Chuck orgel, Bob Stroger bass och Kenny Smith trummel. Thank you.
Ja, det där var Sven-Erik Lundbergs blues. Och den här gången så var det Hubert Sumlin som var gäst. Och nu blir det lite reklam.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Och in i studion har vi panelen. Och vi har ju gjort lite omarbetning med panelen nu. Så nu så är det Conny Persson som är här tillsammans med Kiki Larsson och Rocco Vera Boman. Välkomna alla tre, och det är första gången i höst som ni är här, eller hur?
Nej.
Andra.
Är det andra? Ja, det har gått så lång tid. Jag fick för mig att det var det. Men
med dig, säger vi.
Med mig.
Så det blev lite rätt också.
Ja, alltid något. Men det är ju en liten ny konstellation nu då med er. Och vad ska vi prata om idag? Jag har lite olika ämnen på gång. Jag tänkte vi skulle börja med kanske om ni har några synpunkter på bokmässan som har... Den är väl avslutad nu, men den har ju varit i Göteborg och jag har haft ett inslag här i Seniorradion idag. Är det någon som vill prata om bokmässan och varför vi har en bokmässa och om det är viktigt?
Ja, jag tycker det är viktigt. Jag har ju dels varit där och ställt ut med böcker som antikvariat har. Och en sån del. Och sen har jag varit iväg med Gävle kommun också. Och även med länet. Och haft liksom stött ut och presenterat författare och andra kulturpersonligheter. Och det är en viktig punkt att mötas. Både litteratur och lyssnare framför allt. Och kontakter och sånt där. Det är riktigt intressant. Det är jättekul att vara där alltså. Det är det verkligen. Och sen har ju många författare möjligheter att nå ut också. Det är inte bara på nätet utan fysiskt nå ut och kunna möta publiken och träffa och prata. Så det är väldigt viktiga små seminarier och diskussioner som är i alla montrar och sånt där. Och det är viktigt att synas där också som län och syns att man faktiskt har kulturutövare.
Mer nu än tidigare,
eftersom det nu håller på att dras in så förbaskat på inom kulturbudget och framförallt inom bildningsorganisationerna som får nästan 30% i neddragning. Det är ju skandalöst. Vad är det för kulturregering vi har?
Det vet vi väl.
Ja, det vet vi.
Vera?
Jag har varit där i tjänsten på 90-talet och jag började tänka varför var jag där, men tydligen var det någonting med finska böcker eller någonting sånt där, men jag minns inte riktigt. Men det var trevligt att vara i Göteborg.
Skickade de dig från SOS eller?
Nej, från skolan.
Från skolan? Ja. Ja, men du kände att det var roligt att vara där, men gav dig...
Det har jag glömt nu, Karin. Ja,
det var för länge sedan.
25 år sedan.
Ja, vi har ju haft Maria Berglind Wallmo här som har varit på bokmässan i år och hon har ju berättat lite grann. Ja, men viktigt säger du i alla fall och
absolut,
du också.
Absolut.
Då går vi över till nästa ämne som jag tänkte vi skulle prata om. Är ni medvetna om att receptionen på polisen kommer att stängas? Ja, eller om den redan är stängd, jag vet inte riktigt. Men i 3 månader i varje fall.
Varför det?
Ja, för att de skulle bygga om. Men bara det att receptionen är stängd gör att man får, om man ska söka pass till exempel, då så får man åka till Tierp.
Och så, ja,
ja, ja, jag tror att det stod så i tidningen. Med mera, med mera. Men en reception på en polisstation är ju navet liksom för... Tidigare så gjorde man ju alltid polisanmälan i receptionen. Numera gör man ju inte det, utan då, nu sitter man med ja, data.
Ja. Ja, jag ska läsa för finska barn och då måste jag ha betyg från brottsregister. Och jag var där 3 gånger innan jag kunde få någonting, därför att min data funkar inte, så jag är i personkredit. Men jag har fått det nu, precis på kanten, så att jag vet inte vad skulle jag gjort annars då.
Då fick du vänta, jag åker till 10.
Ja. Ja, ja, men tur att jag har gott som jag kan åka dit.
Alltså det... att vi ska åka till 10.
Ja, men det fanns för andra ställen också, men jag tror att de föreslog det.
Det är ganska skandalöst ändå, tycker jag. Alltså.
Ja.
Det måste de kunna lösa på något annat sätt. Exempelvis i det hus vi sitter nu, Folkets hus, så finns det ju här, hyr ju polisen massor med rum. Alltså, så att det hade de kunnat lösa på det sättet. För det är ju många som inte har dator utan äldre eller sånt. Och ska de sätta sig på tåget och knappt kunna gå och åka till Tierp? Det är skandalöst. Det skulle de anmälas för egentligen. Ja. Icke-tillgänglighet.
Ja, absolut.
Det borde både handikapporganisationer och pensionärsorganisationer och alla anmäla.
Men man kanske inte har fått reda på det.
Jag tror de ska ha rätt till tillgänglighet till polisen. Ja. Inte bara via data.
Ja, visst är det märkligt att man inte kan få kontakt med polisen. Och,
vi har ju förut de här poliser i alltså bomhus och cetra och sånt där.
Ja,
det är klart att man hade kunnat öppna någonting någonstans.
Ja,
och, men alltså, har ni sett polis, levande polis på 50 år? 25 år. Nej, men alltså det är tråkigt. Alltså.
Man ser dem inne i bilarna.
Men de har ju...
Och vid korvkioskar.
Ja, de har ju, det finns ju liksom rullande mobila enheter där de har kontakter vid större evenemang och sånt. Det har de ju ibland som där polisen tar emot liksom olika typer av...
Varje lördag kan man prata med en polis som när det är demonstration på torget, Palestina och det som kommer varje lördag. Då kommer det alltid, då står det alltid polisbilar ifall det skulle bli något bråk.
Ja.
Så, men vi är överens om att kvarterspolis, det var bra, och det som är nu är inte bra.
Nej, som lär känna människorna som bor i området.
Ja,
och inte minst barn.
Ja,
de är människor de också. Det var det viktigaste på den tiden.
Det är ju viktigt att man kontaktar. Ungdomar. För många är ju rädda också för att anmäla och sånt här. Alltså det här med anonyma vittnen. Men är det någon de känner som är i området, så har de ju lättare att gå och prata med dem och säga att du, där och där, där gömmer de narkotika och där så... Och de på förbereder vissa saker. Så att det är viktigt, den personliga kontakten.
Ja, och så måste vi vara medvetna om att det kommer många människor från andra länder där man inte har någon tilltro till polisen överhuvudtaget.
Just det.
Så man måste försöka att ha poliser ute i samhället som gör sig bekanta med de här människorna.
Jag kommer ihåg att jag satt i receptionen, jag har ju jobbat som polis tidigare under någon tid, och ofta var det att de hade med sig någon, så de vågade inte själva prata, va? Och så har de med sig någon. Så att det går bakåt. När det
och
gäller
polisen kom till skolan också och lärde barn att cykla. Det var också.
Jajamensan.
Det var första gången jag träffade dig. Då hade jag släpat hem en spanjor. Och då fick vi träffa Karin. Och som frågade vem som
jag kunde ställa upp då med pengar och så ifall det skulle hända någonting.
Ja, du skulle ha uppehållstillstånd till honom. Ja. Ja, just det. Just det. Ja.
Ja, för de flesta busschaufförer känner igen, oj, hej Karin Fagerlund. Så hon har nog släppt in mycket folk.
Ja, ja då. Och dessvärre skickat iväg också.
Ja. Ja.
Väldigt många. Hörrni, vi lämnar det där ämnet också, för att nu har jag ett annat ämne, nämligen det här med torget. Gävles torg. Den här kände killen Leif Levin som säljer blommor sedan länge tillbaka.
Sen 1800-talet.
Ja, han har uttalat sig så här. Stortorget är förstört. Titta hur det ser ut. Det är öken. Mm. Så tycker han. Vad tycker ni?
Ja, visst är det väl mycket öken. Absolut. Man skulle kunna fylla upp det på ett helt annat sätt. Och jag vet, jag satt ju en gång i tekniska nämnden. Och då bestämdes det att alla handlarna, de skulle stå på rad längst fram mot Åhléns. Och alla skulle ha likadana stånd. Men det var ju så jäkla larvigt, så det var inte klokt. Ja, men det ska väl vara lite här och där. Som där på alla andra ställen.
Är det så? Andra ställen.
Ja, jag tycker i alla fall i Italien.
Jo, men det där är ju ett problem därför att det blir ju en spärr,
ja,
mot det inre, utan då blir det bara några som står längs Nygatan, ja, och några längs liksom Drottninggatan, va? Och sen, ja, så blir det tomt.
Det är tomt.
Det resterande, så att det tycker jag de ska göra om helt och hållet. Så.
Det är lite fart och fläkt, ja, i den där vattenfontänen.
Ja, låt det se ut lite mer hipp som happ, ja, att det står, ja, står det. Står olika typer, ja, utav stånd lite överallt.
Ja, men de här pelarna, vad heter de här, Erik Höglunds?
Pylonerna.
Ja, ja, de, ja, är ju så otroligt vackra.
Ja.
Jag vet inte om någon huvudtaget ser dem.
Tror om jag ser, är på jag tror alla ser dem.
Vad sa du?
Men alla ser väl dem? De är, ja, så mäktiga.
Det var nytt. Jag försöker säga många gånger åt folk att nu stannar vi och tittar på dem. Vad ska vi titta, säger folk. De har, inte, de har stått där ganska länge och det kanske man blir van med det. Sen tycker jag också att det finns platser där och man kan sitta. Och jag tycker att vissa platser borde vara så att man inte får röka.
Mm.
För det är väldigt äckligt när man har hittat en plats och då kommer en kille och bredvid börjar röka. Så att jag tycker att en sån markering borde vara bra att där och där och där, men jag vet inte.
Tycker ni att vem som helst skulle bara kunna gå dit och ställa sig och sälja? Du till exempel,
har vi
sälja.
Försökt.
Ja, vi gjorde det en gång. Mm.
Ja, men de har ju... De har ju, om du tittar sen på andra sådana här bakluckeloppis och falsernas, ja, måten som finns överallt i Sverige, va, i, ja, Norrskedika och,
ja, ja,
även på andra ställen. De skulle kunna ha något sånt, va, så att det drar lite mer. Ja, bara så... en skulle kunna få stå, kanske inte med bilar, men stå med
ett bord.
Ett eller två bord. Ett problem vi har, det är ju faktiskt det är ju det väder vi har. Att det, man kanske behöver skydd mot regn och mot snö och mycket annat, men i och med att det är uppvärmt torget så är det ju, klarar man sig på det sättet. Men jag tycker, ja, det måste till mycket mer för att få
populärt. Ja, men som han populärt. Fiskargubben, vad hette han för någonting? Han var ingen, ja, fiskare. Han,
ja.
Som sålde böckling på,
ja, oss. Ja, just det.
Ja, han bara ställde sig där, ja, och sålde han.
Det gjorde ju vi också.
Det gjorde, ja, vi också.
Men jag tänker, det du beskriver, att man skulle ha en loppis, då ska man väl ha det där tillståndet ifrån Gävle kommun. Och det är väl det som...
Ja, men varför kan man inte mera spontant? Jag menar, ja, jag skulle inte bosätta mig där, men alltså bara och att se, förstår ni? Så att jag tycker
att det kampa där på torget.
Nej, inte riktigt. Så att det, ibland är det så mycket konstiga regler. Så
framför man, mer spontanitet helt enkelt.
Ja. För många behöver det ju, ja, liksom också. Rent ekonomiskt så behöver de ibland ett litet tillskott, va, till man vill rensa, man ska flytta, ja, och då är det väl bra kanske köra till torget och så kan man sälja, ja, en del av sitt som, ja, är så att det blir mer liv och rörelse överhuvudtaget.
Men du vet att det ska vara skatt på allting. Jag såg en tant nu som hade bakat bullar och sålde dem via nätet och det var ju... Oj. Mest vänner och bekanta. Hon hade fått skatta för det.
Nej.
Det var så otroligt. Jag tror det var 130 000 eller någonting från de jäkla bullarna.
Men det är ju tillstånd, det är ju på de här som har loppisar och sånt där. Ja. Då måste de uppge personnummer och alltihopa. Och många måste uppge firmanummer också.
Innan tur att inte vi gjorde det.
Ja, men det finns någonting som heter hobbyverksamhet.
Ja.
Du får sälja upp till, vad är det, 20 eller 60 000.
Ja,
kommer
det,
inte ihop, utan att skratta.
Ja.
Men det där med bullarna,
ja, men bullarna var ju helt galet. Tanten kunde inte ha sålt bullar för 60 000.
Nej,
det var väl för att hon hade gjort det utan tillstånd.
Ja, visst. Ja.
Men hon måste ju hålla på i 25 år och gjort någonting för att få ihop.
Men
du skulle ju kunna ha något sånt där speakers corner också. Så ja, skulle absolut. Kunna få gå upp och ställa sig och säga dagens viktiga ord som man själv
dagens
tycker.
Sanning.
Dagens sanning. Ja, just det.
Ska vi ropa heja Sverige? Det vågar jag inte säga till Karin nästan. Så hon blir alltid arg på mig.
Nej, men det var, varför kan man inte ha sånt typ också? Aktiviteter, vem som helst ska kunna komma och säga. Eller en liten grupp skulle kunna uppträda och spela musik. Och, ja, ikväll, ja, då kör vi det här bandet och spelar lite inför vår nya CD eller någonting sånt.
Conny, jag tycker du kom med ett otroligt bra förslag.
Ja, Speakers Corner.
Speakers Corner.
Och fria scener tycker jag de kan ha på.
Ja. Ska vi uppvakta våra politiker om det?
Kan vi göra
det? Men vi kanske kan bara göra det utan, då får vi se vad de säger.
Då får man böta 60 000.
60 000. Ja. För det kanske var någon som hade en bulle med sig.
Ja, men det har varit sånt här att man gav avslappning. Jag vet att jag har stått där, det var någon cirk, jag vet inte vilka det var. Jag stod där och gav avslappning på axlarna. Och jag minns inte vem som ordnade det då. För det var det också säkert 20 år sedan. Mm. Så att det var sånt där spontant där.
Det kunde nog vara för tafsande.
Att jag är utbildad så jag har rätt att tafsa.
Hon har rätt att tafsa. Har ni hört?
Oj, oj.
Nu
stänger vi det här. Ja.
Nu visste du nog inte riktigt vad du sa. De här platserna ingår i kommunens översyn, står det här i Gefle Dagblad. Och det är Stortorget, Rådhusesplanaden mellan Drottninggatan och Staketgatan, Rådhustorget, Kung Kristoffers park, vet ni vad det är?
Ja, den ligger bakom rådhuset.
Bakom rådhuset och mellan rådhuset och Gavlån.
Ja, just det. Ja. Mm.
Och så Slottstorget framför Agnes kulturhus. Och så Södermalmstorg och Ahlgrenstorg, det är det här nya. Mm. Är det någon som har sett det? Ahlgrenstorg.
Ja, vi cyklar förbi det varje dag.
Ja. Är det torg egentligen?
De har ju inte hunnit tagit bort allting efter byggnationerna där. Så jag hoppas att de företag som är där och restauranger och sånt orkar överleva. För att det är ju inte färdigt än. Va? Så att det är ju problem att komma dit kan man säga.
Och jag bor uppe vid Södermalmstorg. Ja,
där är det ju tomt.
Det är tomt. Det finns ju en som har stått och sålt blommor.
Ja, gör de inte det längre?
Nej, det var länge sedan. Jag ska inte svara på det, men det var länge sedan jag såg någonting i alla fall. Mm. Och sen har man ju äntligen fyllt på vatten i fontänen.
Ja.
Men den inte
stod tom.
Men inte hon.
Nej.
Jag vill inte säga vad hon kallas.
Fnasket och plasket,
ja,
Karin.
Nu sa du det. Ja. Det är så känsligt.
Ja, men nu har de stängt. Det är den 15/9 man stänger här.
Ja,
allting,
men det är ju för att det spricker under så att vattnet forsar under och underminerar alltihop. Ja. Men det måste man ju åtgärda, eller hur?
Ja,
just.
Ja. Jag har tänkt på det där. När de stängde av, är det inte alltså en fontän. Mm. Är det inte samma vatten som
ska
går
det vara?
Runt? Då kostar det väl ingenting?
Nej.
Är det,
men det är väl någonting som är trasigt.
Jaha. Det är ofattbart. Nu är det halshuggning snart här. Vi har hunnit med några ämnen. Jag hade ett till och det var beredskapsveckan. Vi tar bara en enda grej på det. Lite snabbt så här. Har du förberett dig för om det blir krig?
Ja, det har jag gjort. För jag har jättemycket böcker. Det klarar jag mig med. Och skivor.
Ja, jag böcker jag också. Och måla färger, tuber, ja. Att jag kan måla tavlor.
Och du?
Och jag har vatten.
Och du har vatten. Därmed säger vi att det här är slut på våra samtal. Och tackar så mycket. Och nu så kommer det reklam. Nej, det gör det inte. Nej. Nu så är det, det händer i veckan. Då så tackar jag er. Så ska jag berätta lite grann om vad som händer nästa vecka. Och det är Sven som kommer att sända nästa program. Och då kommer Maria Larsson, vaccinsamordnare, och berätta lite grann. Nu kommer Sven in här och kanske han vill berätta själv vad som händer i nästa vecka.
Nej, du gör det så bra.
Jag gör det så bra, säger han. Ja, Anita Lindblom och Gunnar Wiklund, de ska ha någon, ja, de är ju inte vid liv, men det kommer att bli en föreställning på Centralteatern här om deras liv i nästa vecka. Jag har tyvärr inte tider eller någonting, men det kommer Sven att ha i sitt program i varje fall information om. Och sedan så kommer det vara SPF kommer att informera om ensamhet med äldre, bland äldre. Och det finns ju mycket ensamhet bland oss äldre. Det blir säkert ett späckat program, och hans musik är ju alltid bra. Det alla som spelar någonting i seniorradion, det ska vara bra musik och sånt som vi kommer ihåg från förr. Jag är väldigt förtjust i 60-tal, speciellt 60-tal, 70 också. Ja, panelen har gått och jag och Thomas Bokvist hälsar, tackar så mycket för oss, och så spelar vi Conde Partiro med Andrea Bocelli.
All'orizzonte mancano le parole, sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai con te. Adesso sì, li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. Con te io sogno all'orizzonte manca le parole, e io sì lo so che sei con me, tu mia luna tu sei qui con me, io sono il tuo sole.
Radion Gävle 102,7 MHz.